Vi ska börja ikväll i Matteus 22 kapitel. Där ska vi läsa från 23 till 33 verserna. Samma dag kom det fram några saddukeer och sa att det inte finns någon uppståndelse. Och de frågade honom: Mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog. Och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Och vad det dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. När folket hörde detta häpnade det över hans undervisning. Ni tänker fel. Ni förstår varken skrifterna eller Guds kraft. Det var ett ganska hårt omdöme. Det blir ju inte mycket kvar. Frågan är om vi förstår bättre. Hur mycket förstår vi om skrifterna och hur mycket förstår vi om Guds kraft? Tänk om det här som Jesus säger gäller oss med. Det talas mycket om Guds kraft. Men på något sätt så är det liksom alltid, eller nästan alltid då, fråga om att det liksom händer någonting nästan explosionsartat. Vi är så fixerade vid kraftgärningar. Men detta är liksom inte det grundläggande. Utan Guds kraft ska ju på något sätt vara verksam även i deras liv som inte gör kraftgärningar. Ty alla gör inte kraftgärningar. Men ändå ska vi räkna med att Guds kraft finns och är verksam hos var och en. Vi får ge oss på lite upptäcktsfärd och bläddrar då till Johannes evangelium, det 3:e kapitlet. Vi ska kanske läsa de 8 första verserna där. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rik. Nikodemos svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rik. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av ande. Att bli född på nytt eller som det också kan översättas att bli född ovanifrån. Och jag tror att båda betydelserna är viktiga för att vi ska förstå vad Jesus talar. Vi är födda till ett liv på jorden. Födda på ett jordiskt sätt till ett jordiskt liv. Men den som tillhör Gud är också född på ett sätt till, född ovanifrån. Det är en födelseprocess som utgår från ett annat rike och gör att vi så att säga lever på två plan samtidigt. Och när vi då har blivit medborgare i ett rike till, så påverkas vi av en kraft ifrån det riket. Jesus jämför med en kraft här på jorden, vinden som blåser. Och som man inte vet så mycket om som regel, det här är ju före de meteorologiska satelliternas tidvarv. Men vi som går omkring utan några meteorologiska satelliter, vi vet ju inte heller riktigt varifrån vinden kommer eller vart den far. Men på samma sätt så blåser det så att säga en osynlig vind in i ditt liv och börjar att påverka dig. Fyller dina segel så att säga. Och den drar med dig på en färd genom livet. Du vet inte riktigt vart det bär. Därför att det är inte till alla delar du som bestämmer längre. Utan vinden drar med dig. Och så är det med Gud och med Guds rik. Du vet, när man rör sig på jorden i en vanlig segelbåt så behöver man inte precis åka dit vinden blåser. Är man duktig kan man åka rakt emot vinden. Men det fordrar lite ansträngning. Men på samma sätt är det ju med Guds kraft när den kommer in i ditt och mitt liv. Den tvingar oss inte. Men den börjar att föra oss, och om vi inte spjärnar emot för mycket så kanske den för oss i en alldeles speciell riktning. Paulus anknyter till det här synsättet i Romarbrevet 8. Den 14:e versen. Där vill jag nog hellre läsa den gamla bibelöversättningen, för jag tycker den nya är lite i plattaste laget. Romarbrevet 8 och 14. Där det i den gamla översättningen står så här. Ty alla de som drivs av Guds ande, de är Guds barn. En ny kraft har kommit in i våra liv. Det behöver inte betyda att du har blivit så där förfärligt elektrisk i och för sig. Det är inte säkert det slår gnistor om dig. Det kanske bara märks på att sånt som du tyckte var viktigt tidigare i ditt liv har blivit ganska oväsentligt. Och saker som du inte la märke till förut har blivit fullt synliga. Om du inte blir född på nytt, säger Jesus till Nikodemus, så kan du inte se Guds rike. Plötsligt så ser man saker som man inte såg för. Konstigt att jag inte tänkte på det här. Och ja, en ny kraft som är verksam i ditt liv och i mitt. Detta är grunden. Den måste vi alltid ha klar för oss. Gud värmer oss inifrån i den trygga förvissningen att värmda människor gör andra gärningar och lever ett annat liv än frusna människor. Så när vi ser några verser längre ner, 16:e versen, man läser nu NT 81, anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Så händer det ibland att kristna blir lite nervösa och säger att jag märker inte så mycket av att anden vittnar med min ande. Man har för sig att det ska ringa någon sorts stora klockor eller någonting sånt här, men det ska kännas någonting väldigt märkvärdigt. Nej, det kanske bara märks i det här att andra saker har blivit viktiga. Andra saker har blivit nödvändiga. Och kanske andra saker har blivit roliga. Man har bytt glädjeämne. Det kan vara ett alldeles tillräckligt vittnesbörd om att Herren har börjat att blåsa på ditt segel. Vi går tillbaka till Johannes evangelium, till det 20:e kapitlet. Och titta lite mer på denna härliga vind, denna blåst. Ordet ande och vind är ju samma ord. Lustigt nog, både i hebreiskan och i grekiskan, fast det är två helt skilda typer av språk. Ett semitiskt och ett indoeuropeiskt språk. Johannes 20, vi läser 19-22 verserna. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Och nu började det blåsa. Och man kan tycka att varför gjorde han inte det långt tidigare? Jag menar, redan när han hade utvalt 12 lärjungar och ställt upp dem på rad, så skulle han väl gått och blåst på dem. Det skulle ju liksom blivit mera fart på lärjungaskapet. Nej, han väntar. Gud har i allmänhet inte så bråttom som vi. Han vet att om man tar det lugnt så blir det väl gjort. Ibland tycker vi naturligtvis att han är kvalitetsmedveten på gränsen till det outhärdliga. Men nu sänder han ut lärjungarna. Förut har de gått tillsammans med honom. Nu blåser han ut dem, så att säga, över jordens yta. Och det är ingen blåst som de ramlar omkull av, utan en vind som värmer deras hjärta. Men det första man ser och förstår av denna Guds kraft som nu kommer in i lärjungarnas liv, det är att de vågar gå ut. Jesus hade ju blivit fängslad och dödad, och de satt väl inlåsta och kurade. Tänk om vi åker dit vi med. Ja, nu blir de så pass modiga så de kan låsa upp dörren. Det är nu inte riktigt dags för dem att gå ut över världen. Lite senare kommer det ju som ljudet av en stormvind, dånet av en stormvind, som det står i Apostlagärningarna 2:2. på den första pingstdagen när anden utgjuts som en eld och som en vind. Men det finns kanske också en annan anledning till att Jesus väntar lite grann med att andas på dem. Vi ska jämföra med hur det står i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel och 8:e vers. Där möter vi en herre som kanske lever nu. Vi kan inte veta riktigt säkert. Han går ännu inte att identifiera. Här kallas han för laglöshetens människa. Andra texter kallar honom för vilddjur eller odjur eller antikrist. En kommande världshärskare. Nå, i 8:e versen får vi veta vad som ska hända med honom till sist. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Alltså, Jesus kommer att göra med honom som han gjorde med lärjungarna. Och resultatet kommer att bli det rakt motsatta. Lärjungarna blev levande och antikrist dör. Konstigt. Har Jesus ändrat andedräkt när han kommer tillbaka? Han kanske har köpt sig ett nytt munvatten. Nej, det tror jag inte. Utan jag tror det så här. Att Guds kraft, Guds heliga ande, på något sätt för oss från denna tillvaron till nästa. Det är liksom det som är vitsen. Med vinden som blåser och seglet som fylls av vind. Vi ska föras från ett liv till ett annat. Och det är en åktur som så att säga går genom dödsskuggans dal, om du så vill. En färd genom död till liv. Och det betyder alltså att Guds kraft uppväcker oss från det döda, ja. Men dessförinnan har den faktiskt också fört oss in i döden. Det låter lite svårt det här. Du vill döda för att föda allt på nytt i ny gestalt, sjunger vi i en gammal psalm. Men den tycker vi låter lite ruskig, så den brukar vi inte ta numera. Det finns ju snällare psalmer. Men det är alltså så att när Guds kraft kommer in i ditt liv så börjar en lösgörelseprocess. Du och jag ska lösgöras ifrån denna tillvaro. Därför att en båt med 8 ankare som sitter fast i botten, den flyttar sig inte långt. Utan på något sätt måste alla sådana ankare upp. Och vi kan uttrycka det lite tillspetsat utifrån den här texten om den laglös och säga att Guds kraft dödar det som tillhör denna jord och levande gör det som tillhör Guds rik. Det betyder ju inte att du och jag avlider pang bom, måste bäras ut för obduktion. Utan det här är ju en process som i stor utsträckning sker i vårt innersta. Detta att vi lösgörs från det här livet. Därför att det föds kanske ingen längtan varken efter Gud eller Guds rike om allting är enbart skönt, enbart bekvämt, enbart roligt på denna sida. Det här med Guds andedräkt som har dessa dubbla funktioner, det kan vi faktiskt hitta på ganska många ställen i Bibeln. Vi ska gå till Jesaja, det 11:e kapitlet. Där har vi en text som direkt talar om samma händelse som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevet med laglöshetens människa. Fast här kallas han för den ogudaktige. Egentligen ska det stå singularis i fjärde versen och inte pluralis, för det står singularis i hebreiska. Men vi läser från början. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets- och förståndsande, råds- och starkhetsande, Herrens kunskaps- och fruktans ande. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan och ska inte döma eftersom ögonen ser eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppars anda döda den ogudaktige. Den ogudaktige här är, så långt jag kan förstå, ett gammaltestamentligt uttryck för antikrist. Alltså, Guds kraft både, så att säga, fäller oss till marken och reser oss upp. Vi kan slå upp i Daniels, profeten Daniels 10:e kapitel. Och börja läsa den 4:e versen. På 24:e dagen i första månaden när jag var vid stranden av den stora floden, nämligen Hiddekel, fick jag då jag lyfte upp mina ögon se en man stå där klädd i linnekläder och omgjordad kring sina höfter med ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte liknade en blixt, hans ögon var som eldbloss, hans armar och fötter som glänsande koppar. Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Och jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men en stor förskräckelse föll över dem så att de flydde bort och gömde sig. Så blev jag ensam kvar. Och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek bort från mitt ansikte så att det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft mer kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och på samma gång som jag hörde ljudet av hans tal där jag låg i vanmakt på mitt ansikte med ansiktet mot jorden rörde en hand vid mig och hjälpte mig så att jag självande kunde resa mig på mina knän och händer. Sedan sa han till mig, Daniel, du högt benådade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig. När han så talade till mig reste jag mig bävande upp. Och han sa till mig, frukta inte Daniel, Ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Ja, alltså det första som händer, det är att all kraft viker bort ifrån Daniel. Och Bibeln är ju full av berättelser om människor som plötsligt ställts inför en uppenbarelse på något sätt ifrån den himmelska världen. Herdarna som vi brukar läsa om på julafton. Ja, visst. Herrens härlighet kringstrålade dem och de blev mycket förskräckta. Rena paniken. All kraft viker bort. Är det en händelse, tror ni? Nej, det är Guds kraft som tömmer människan på hennes kraft. Därför det är inte meningen att du och jag liksom ska kunna komma fram till Gud sakta släntrande med händerna i byxfickorna. Gud vill att vi ska kunna stå på benen, men med hjälp av hans kraft och inte med hjälp av vår. Och det är inte en kraft som får Daniel att falla till marken och en annan kraft som reser honom upp. Utan detta är Guds kraft. Som både tömmer människan på hennes och fyller henne med Guds kraft. När vi ändå är i Gamla testamentet och hos profeten Daniel, så ska vi bara bläddra några sidor, så kommer vi till profeten Hosea som kommer strax efter. Sjätte kapitlet. Där vi ska läsa de tre första verserna. Det här är egentligen en profetia om Israels folk när tiden är slut. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss. Han skall också hela oss. Han har slagit oss. Han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Precis detsamma har Gud sagt i den stora profetian om Israels folks historia i 5:e Mosebok 32. Där talar han om hur Israels folk ska komma att spridas ut ibland andra folk. Och hur folket ska komma att få uppleva många svårigheter och förföljelser. Och att folket sprids ut är ju en följd av att det inte höll förbundet med Gud. Men så ska Gud benåda folket. Han ska återsamla det och benåda det. Och då står det så här, 36 versen. Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig när han ser att deras kraft är borta och att det är ute med alla och en var. Då ska han fråga, var är nu deras gudar, klippan till vilken de tog sin tillflykt? Var är det som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin? Må det stå upp och hjälpa er, må det vara ert beskydd. Se nu att jag ensam är det och att ingen Gud finns jämte mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag har slagit men jag helar också. Ingen finns som kan rädda ur min hand. Vi ska också slå upp i andra kungaboken i det femte kapitlet. Där träffar vi på en fin herre ifrån nuvarande Syrien. Han heter Naaman. Han led av spetälska. Och kungen i Aram skickar iväg honom till Israel för att där finns en profet. Men det har han bara hört lite ryktesvis, så han skickar honom inte till profeten utan till kungen i Israel. Så ska han nog bli frisk. Femte kapitlet, andra kungaboken, femte versen. Kungen i Aram svarade, far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld, likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung, och i det stod det, nu när detta brev kommer dig till handa må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa, är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans spetälska. Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Han tog det som en ren krigsförklaring. Är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande? Vi går tillbaka till Nya testamentet, till Filipperbrevet 3:10. Där läser vi verserna 10 och 11. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Ja, visst, lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Ty kraften är en uppståndelsekraft. Det är det viktiga. Men jag menar, om du blir inlagd på sjukhus så blir du inte utsatt för några återupplivningsförsök förrän du har dött. Och därför så förstår Paulus att det bara genom att bli lik Kristus i en död sådan som hans, åtminstone genom att vara beredd på det, det är bara då som så att säga vinden har fritt spelrum i våra segel. Uppståndelsekraften vill ju föra oss till den punkt där den så att säga kan verka i fullhet. Det handlar alltså om att lösgöra oss från detta jordiska livet till så att säga ett liv under andra förutsättningar. Och det här låter ju lite hårt bara därför att vi har inte kommit fram ännu. Och vi tänker kanske var och en av oss på den smärta som kanske finns just i ditt och just i mitt liv idag. Men Paulus talar ju hela tiden om det här i överväldigande positiva ordalag. Vi ser den sista versen i samma kapitel. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Hans kraft, den som skall så att säga göra Kristus till konung över allt och alla. Det är samtidigt den kraft som byter ut din skröpliga kropp, din ringhetskropp eller förnedringskropp, emot en annan kropp, den vi är lovade vid de dödas uppståndelse, en härlighetskropp. Ty så verkar hans kraft, uppståndelsekraft. Vi går vidare till Efesierbrevet, första kapitlet. Sjuttonde versen. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Hans väldiga styrkas kraft. Ja, men det är en uppståndelsekraft. Och det betyder alltså att det Paulus ber om här är faktiskt inte i första hand att vi ska få en större vision av Guds kraft. Det är en ganska vanlig utläggning av den här texten. Att det Paulus ber om är att nu ska vi verkligen få se Guds kraft så det kan hända något någon gång i Guds församling. Det säger han inte. Utan han ber att Gud ska ge oss vishet och uppenbarelse så att vi får se det hopp han har kallat oss till. Och hoppet handlar alltid om det dödas uppståndelse. Om det liv som väntar. Om det som är målet för vår seglatt, som jag får säga det så. Därför att när det blir en levande verklighet för oss och inte bara en utantill läxa, utan när det genom den heliga ande blir en levande visshet, då har vi mycket lättare för att acceptera detta, att det också i Guds kraftverkningar så att säga i våra liv och mitt ibland oss, att det finns ett drag av lösgörelse från det här livet. Du vet, frälsningen är gratis och ändå kostar den allt. Den här bilden av mannen som söker efter en skatt och hittar den i en åker, så går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åker. Hur mycket kostar Guds rike? Ja, det beror på det. Det beror på hur mycket du har. Den kostar allt. Har du ingenting så får du det gratis. Då är det bara en förmån. Men ju rikare vi blir, ju bättre vi har det på denna sidan, desto mer måste det också till ett frigörelseverk för att, så att säga, Guds kraft ska komma till sin rätt. För att vi ska gripas av hemlängtan. För att vi inte till sist ska vända oss tillbaka som Lots hustru och säga, ska det här vara paradiset? Jag hade roligare på jorden för min del. Ja, kanske det. Alltså att vi får, att vårt inre öga får ljus så att vi ser det hopp han har kallat oss till. Och liksom i det perspektivet kommer talet om Guds kraft på sin rätta plats i våra liv. Givetvis måste vi läsa första Korinthierbrevet 1. Verserna 17 och 18. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Vi lägger märke till att Paulus skriver inte så här, att talet om uppståndelsen låter lite konstigt för dem som går förlorade, men för oss är det en Guds kraft. För han säger talet om korset. Jag ska läsa den 17 versen igen, men nu den gamla översättningen. Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med den visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft. Egentligen står det i grundtexten för att inte Kristi kors ska tömmas på sin kraft. Det är därför det står talat om tomma ord i den nya översättningen. Alltså Paulus är noga med att det inte är hans duktighet och hans väldiga briljans, hans förmåga, som får människorna intresserade. Han vill inte att något som tillhör, så att säga, denna jorden ska dra människorna till Gud. Därför ingenting som tillhör denna jorden kan dra människorna till Gud. Det som är fött av kött, det är kött. Och det som är fött av ande, det är ande. Utan han bekymrar sig inte så hemskt mycket om ifall de här finsmakarna på filosofiskt vältaleri tycker att han framför ett lite taffligt budskap, att han är lite otränad som talare eller lite dålig som föreläsare. Det talar med upphöjd ro. Han har inte gått i någon skola för retorik och vältalighet, utan han är medveten om att hans kraft måste tömmas för att Guds kraft ska verka. Vår kraft står i vägen. Så länge vår kraft finns kvar, så länge finns ett hinder för Guds kraft. Inte så att inte Gud kan verka. Det kan han visst det. Men han väljer ofta att vänta tills vår kraft är slut. Vi bläddrar vidare till Kolosserbrevets första kapitel. Och läser där verserna 11 och 12. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Här har vi det igen. Härlighetens kraft. Och ja, säger vi gärna. Under och tecken. Ja. Oh ja. Men det är inte det Paulus talar om här. Utan det grundläggande med denna kraft är att den gör oss medvetna om det liv som väntar. Det arv som vi ska få och som väntar det heliga ljuset. Och det medvetandet, den insikten, den vissheten, den styrker oss att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Apostlagärningarna 1 och 8 förstås. Också. När Jesus lovar lärjungarna innan han skiljs från dem så säger han: ni skall få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft och bli mina vittnen. Därför att nu handlar det om att, så att säga, förvandlas till något nytt. Och ordet vittne är i grekiskan ordet martyr. Ni ska få kraft och bli mina martyrer. Och det handlar ju inte om att bli någon dödsskvadron. Någon sorts sån här japansk dödspilot. Eller någon jihadkämpe som spränger sig själv och en hel buss i luften. Utan det handlar om att gå ut och göra kärlekens gärningar. Och att acceptera att just detta, att du lever i kärlek, kanske kommer att förkorta ditt liv på denna sida. Du blir ingen dödspilot, utan en kärleksspridare. Men också det kan vara farligt ibland i syndens värld. Hade Jesus inte gjort under och tecken, hade ingen kommit på idén att döda honom. Och den kraft som Jesus talar om här, det var ju den kraft som alla lärjungarna saknade när Jesus togs till fånga. Petrus trodde att han hade den. Om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat mig. Han hade inte den kraften och den har ingen av oss. Men det är så att säga en del av den vind som kommer in och fyller våra segel. Kraften att bli vittne. Kraften att kunna lösgöras från detta livet. Därför att den kraften också uppenbarar det liv som ska komma. Det är ju inte bara en död elektricitet det här. Utan det är ju en levande ande. Hjälparen. Den heliga ande. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för din vind som fyller våra segel. Som får farkost att röra sig i en annan riktning än den skulle ha gjort om vi själva hade bestämt. Men du fyller oss samtidigt med en växande insikt om att vi nu först är vi på rätt håll. Nu först rör vi oss i rätt riktning. Ändå är det ingen bara en bekväm semesterseglats i svag bris med fyra knop och underbara små öar att gå i land på och dricka kaffe. Utan ibland kan det kännas som att det var väldiga vågor. Du lösgör oss, Herre. Och vi vill ge dig fria händer också till att lösgöra oss. Vi vill inte bara tala om din kraft som någonting som i största allmänhet bara gör livet enklare, bekvämare, komfortablare och rikare på denna sida. Vi vill också erkänna att din kraft lösgör oss, bär oss och för oss. Därför vill vi ikväll, Herre, be dig om att den smärta, de svårigheter som vi till äventyr kämpar med idag, Herre, vi vill be att de åtminstone får bidra till att lösgöra oss på rätt sätt. Att du låter dem föda en hemlängtan och en gudslängtan i vårt innersta. Vi vill ge dig rätten och möjligheten att också påverka oss på det sättet. Sen vill vi förvisso be för varandra att hjälp ska komma. Kanske redan under dessa dagar. Så att vi får på nytt glädjas över att det är en uppståndelsekraft. Att anden är livgivaren. Och att du är en underbar Gud. Stor i härlighet, nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för att du har ställt oss inför din tron. Herre, vi vill vara stående i din kraft och inte i vår egen. Amen.